Vi läser ur andra Korintierbrevet 5, vers 17-19. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus.
Det är nämligen så att den här församlingen har ett antal globala projekt som församlingen stöder. Och ett av de projekten är ALEF. Och ALEF är en svensk biståndsorganisation som jag startade 2010. Och som jag nu ska berätta lite om för er. För idag kommer kollekten att gå till ALEF. Vi har ju precis sagt att det kristna budskapet handlar om frälsning, om räddning. Om hur människors liv blir räddade från ett liv i självcentrering, i meningslöshet, i destruktivitet till ett liv med mening, med gemenskap. Ett liv där man kan bli den som Gud ursprungligt ämnade oss till att bli. ALEF är inte en kristen organisation utan en religiöst och politiskt obunden organisation. Men om man tittar på hur ALEF jobbar och våra målsättningar så ser man att det är ganska lika. Det handlar om räddning. Det handlar om att rädda människor från den förlamning och bristande handlingskraft man hamnar i när man lever i extrem fattigdom. Det självförakt man hamnar i när man aldrig fått gå till skolan och lära sig läsa, skriva och räkna. Till ett liv i gemenskap, ett liv där man vågar bli den man är ämnad att vara, den man kan vara och använda sin egen potential till att ta hand om sig själv, sin familj och skapa ett gott liv. ALEF jobbar med ungdomar och vuxna som lever i extrem fattigdom i flera olika länder i Afrika. Och vi jobbar via studiecirklar skulle man kunna kalla det för, där människor träffas, de samtalar om livet, tar egna beslut hur de ska förändra sin situation och lär sig läsa, skriva och räkna. Och de flesta som är med i den här gruppen har inte gått i skolan alls eller har bara gått ett par år i skolan. Och de allra flesta är kvinnor och flickor. I år är det ungefär 5000 som deltar i såna här grupper i lite olika länder. Och under årens lopp så har vi samlat in många hundra berättelser från människor som har deltagit i de här grupperna, där de berättar hur det här har påverkat deras liv. Jag tänkte läsa en sån berättelse för er. Den kvinna i Kongo, och hon berättar så här: min familj är väldigt fattig och därför slutade min 11-årige son i skolan och rymde hemifrån till en gruva där han började arbeta. Efter över ett år hade han fortfarande inte kommit hem. Men jag vågade inte åka dit för att leta efter honom. Det var först efter flera samtal i ALEF-gruppen som jag kunde få mod och dra iväg och leta efter min son. De hade sagt vilken gruva det var. Det var 6 mil dit. Och när jag kom dit så var det en militär som var chef för gruvan. Så jag bad honom om tillåtelse att få gå in och hämta min son. Då vägrade han och han hotade med att han skulle skicka soldater på mig för att misshandla mig om jag insisterade. Det var kväll så jag gick och hittade ett ställe där jag kunde sova över natten. Så gick jag tillbaka nästa dag. Det hände samma sak igen. Tredje dagen var det samma sak. Han vägrade släppa in mig i gruvan. Då gick jag till den lokala myndigheten och förklara min situation. Så på fjärde dagen kom det med någon från den lokala myndigheten. Och då släppte de in mig i gruvan. Där inne såg jag hemska saker. Där fanns det minderåriga flickor som exploaterades sexuellt och som fick jobba med grovt kroppsarbete. Och några av dem berättade för mig vilket helvete de levde i. När jag sen gick därifrån med min son, då gick jag fram till den här militären som var chef och så berättade jag för honom vad jag hade sett och vad jag tyckte om det. Han kanske inte brydde sig om vad jag hade att säga, men han kunde i alla fall se hur chockad jag var över det jag hade upplevt där inne i gruvan. Sen när jag kom tillbaka till byn, då berättade jag allt jag hade upplevt för mina vänner i ALF-gruppen. De blev helt bestörta. De sa, det här går ju inte an. Så vi bestämde oss för att skriva ett brev till den lokala kungen, Muamin, och begära att alla barn som har rymt hemifrån för att jobba i gruvan ska bli frisläppta. Så det här är en människa som har ett pojke som fick räddning tack vare ALF-gruppen. För 2024 så har ALF ett SIDA-bidrag för det här projektet. Men nästa år så blir det inget SIDA-bidrag på grund av att man har ändrat reglerna. Så nu är vi extra beroende av gåvor från privatpersoner. Och som jag sa så går kollekten idag till ALF, så om du vill vara med och bidra till att fler blir räddade så får du gärna ge en generös kollekt. Fram till 1 september så jobbade jag som både grundare, ordförande och verksamhetsledare i ALF. Det är lite mycket. Så med ålderns rätt så har jag lämnat över ansvaret för det dagliga arbetet till en ny generalsekreterare som heter Marcus Ask. Så ni får jättegärna be för Marcus när han blir varm i kläderna i sitt nya jobb. Och be för mig när jag lämnar över och förklarar och sätter in honom i arbetet. Ni som vill läsa mer om ALF kan gå in på vår hemsida alef.org. alef.org. Och så ligger det lite broschyrer ute på det här bordet, precis vid kaffebordet också, om ni vill läsa. Eller så kan ni komma och ställa frågor till mig. Det tycker jag är jättekul. I första Mosebok kapitel 37-45 finns den fantastiska berättelsen om Josef. Om ni inte har läst den på ett tag så kan väl det vara en trevlig söndags eftermiddagsläsning. Jag ska läsa bara mot slutet. Josef blev ju, var ju 11:e sonen av 12. Han stack upp lite mot sina bröder och gjorde sig lite märkvärdig och var pappas favoritson. Så hans brorsor skickade honom som slav till Egypten. Sålde honom helt enkelt. Där gick det lite si och så, lite upp och lite ner för Josef. Men till slut slutade det med att han blev mer eller mindre statsminister. Och så var det hungersnöd. Och så helt plötsligt så dyker hans brorsor upp. För de behöver köpa mat. De har hört att det finns mat i Egypten där Josef alltså har räddat hela landet från hungersnöd. De känner inte igen sin bror. Han sätter dem lite på prov. Och så kommer då upplösningen, kapitel 45, från vers 3 till vers 8 ska jag läsa. Och Josef sa till sina bröder, jag är Josef, lever min far än? Men hans bröder kunde inte svara honom, så förskräckta blev de för honom. Då sa Josef till sina bröder, kom hit fram till mig. Och när de kom fram sa han, jag är Josef, er bror, som ni sålde till Egypten. Men var nu inte bedrövade och gräm er inte över att ni har sålt mig hit. Ty för att bevara människors liv har Gud sänt mig hit före er. I 2 år har nu hungersnöd rått i landet och ännu återstår 5 år under vilka man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er för att ni skulle bli kvar på jorden och behållas vid liv. Ja, till räddning för många. så har nu inte ni sänt mig hit utan Gud. Och han har gjort mig till faraos högste rådgivare och till en herre över hela hans hus och till en första över hela Egyptens land.
Jag ska läsa den andra av dagens predikotexter som är från Matteus 23, 37-24:2. Den som vill hänga med i texten så finns den i sångboken på sidan 1347, 1347. Där har ni också den om Josef som Helene läste förut. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Ty jag säger er, ni ser mig inte mer förrän den dag när ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sa han till dem, se på allt detta. Sannerligen, här kommer det inte att lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Gud, tack för ditt ord. Kom med din närhet. Amen. Dagens tema är frälsningen. Vad betyder egentligen ordet frälsning? Jag har redan hört lite från Helene här och jag ska läsa vad Svenska kyrkan skriver på sin hemsida. Att frälsa är att rädda eller befria. Jesus kom till jorden för att befria människor från fångenskap och förtryck. Frälsning är till befrielse till det liv som Gud ger varje dag och fyller med mening. I torsdags så tittar jag på ett avsnitt av Så mycket bättre och blev varmt överraskad. I tv-programmet så får några artister välja låtar av andra artister och göra nya versioner av dem. Ett av inslagen i det här avsnittet var att Pio Thyrén, en av medlemmarna i Noise, hade valt en låt av Alba August. Han presenterade den som att istället för att som i originalet handla om olycklig kärlek så handlade hans version om Guds kärlek till människorna. Texten börjar med ord som ensam, döda toner, öken, timmar utan hopp och frågan, finns det någon som kan fånga när du faller? Den fortsätter sen med, jag finns alltid där för dig, jag ska se dig och det finns ju någon som kan fånga när du faller. Jag tycker att det här blev en fin bild av vad frälsning kan vara. Noise var ett pojkband som bildades 75 av fyra pojkar i yngre tonåren. De fick stort genomslag och musiken tog all tid. Två av ursprungsmedlemmarna gick bort innan de fyllt 40. De fyllde hålet efter musiken med droger och drogerna tog deras liv. Pio valde en annan väg och valde ett liv i tro. Jesus fick fylla hålet i hans inre. Och det här fick han vittna om i tv. På ett annat sätt ställe står det så här om frälsning. Ordet betyder räddad eller egentligen frihalsad. Det är hämtat från den romerska slavmarknaden då en slav blev fri från sin halskedja och sin fångenskap på grund av att någon köpt honom fri genom att betala en lösensumma. Vi lever inte i en slavkultur idag, men många vet hur det är att vara slav under annat, som till exempel konsumtion, droger, meningslöshet, ensamhet. Men en som levde som slav var Josef, som Helene läste om. Han kom till som slav till Egypten, men genom trofasthet i sitt tjänande och trohet mot sin Gud hade han fått förtroende vid hovet och ansvar för sädesmagasinen. Det är hungersnöd och hans bröder har kommit till Egypten för att be om hjälp och hamnar hos Josef som de inte känner igen. Josef avslöjar sig inte till början, men nu kan han inte hålla sig längre. Han säger: jag är Josef, er bror, som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit, och förebrå er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade hit mig för er. I 2 år har det nu varit hungersnöd i landet, och det kommer 5 år till då man varken ska plöja eller skörda. Gud skickar mig före er för att trygga er fortlevnad på jorden och för att bevara er vid liv och rädda många. Hur kunde Josef möta sina bröder på detta sätt? Borde han inte ställa dem till svars för det de gjort mot honom? Istället är det han som ger dem tröst och förlåtelse och befriar dem från bördan av att ha svikit sin lillebror. Hur klarar han det? Sören Kierkegaard skriver: livet kan bara förstås baklänges, men det måste levas framlänges. Jag tänker att vi kan ha olika förhållningssätt och tolkningsnycklar till våra liv och det vi är med om. Antingen kan vi fastna i allt negativt, leta syndabockar till varför allt blivit så fel, och sen vältra oss i självömkan och bitterhet. Eller så kan vi ta livet som det kommer och inse att det innehåller både goda och onda år. Ofta kan vi då, när vi blickar tillbaka, se att det gick bra ändå. Den familj jag kanske inte fick ersattes av en annan gemenskap. Någon annan fyllde hålet efter den förälder som inte lyckades med en trygghet under min uppväxt. Att jag inte fick det där jobbet jag sökte efter kanske ledde mig i en annan riktning, så förde mig dit jag är idag. I Peos sång frågar han också: när jag tänker på hur allting var, finns det någon förklaring? Han ser bakåt han också. Och allt går såklart inte att finna mening med, men jag vet inte hur du har haft det i livet, men jag har i alla fall en hel del i mitt liv som jag kan se tillbaks på. Jobbiga saker som jag i efterhand kan se ur en annan synvinkel. Jag kan känna sorg över sånt som inte blivit som jag hade tänkt och hoppats, men kan också glädjas och vara tacksam över sånt som blev istället. Josef hade säkert helst sluppit att bli förrådd av sina bröder, sluppit bli såld som slav, sluppit sitta i fängelse och nästan bli dödad. Men av någon anledning kan han lägga det åt sidan och istället glädja sig och vara tacksam för att nu kunna få hjälpa hela sin familj till överlevnad. Och ser man i ännu längre perspektiv så fick han rädda ett helt folk. I sången innan prediken sjöng vi: när livet inte blir som vi har tänkt oss, vad gör vi med vår bitterhet och skam? Om hoppets Gud får bära oss igenom, kan trots allt något nytt få växa fram. Det är textrader som jag vill ta till mig och leva med, trots eller tack vare att vi ska springa framåt nya möten och bli lurade minst en gång till. Men tilliten som Kristus vunnit åt oss är större än all makt och ondska vill. Om vi hela tiden går omkring och är rädda för livet och inte vågar nya möten, så missar vi också nya erfarenheter och möjligheter till upplevelser av Guds nåd och omsorg. Och att kanske få finnas till för andra, även om vi inte ser det förrän flera år efteråt. I fallet Josef så vände Gud något ont till gott. I backspegeln kan vi också få förstå och förlåta. Se att det skapades mening ur något meningslöst. Med Guds blick kan vi få omtolka våra liv. Ibland kan det ske som en plötslig insikt. Och ibland kan det vara resultatet av en övning i roder, ett samtal i en livsberättargrupp eller när vi gör reflektion över dagen. Texten jag läste i början från Matteus evangeliet är från slutet av den boken. Jesus har tågat in i Jerusalem med dunder och brak. Han har rensat templet från det som inte hör hemma där. Han har blivit ifrågasatt av överste prästerna och han har undervisat folket och varnat dem för att göra som fariseerna och de skriftlärda. Och han har kritiserat de skriftlärda och fariseerna för att de stänger till himmelriket för människorna genom sina oräkneliga och ouppnåeliga bud. Nu är det som att det kommer en stor sorg över Jesus när han ser hur allt står till. Hur mycket som skulle behöva göras och hur lite tid han har kvar. Hans gudomlighet skiner igenom när han säger: hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni vill inte. Gud hade sänt domare, kungar och profeter, men ingen hade nått fram till folket på ett sätt som hållit i längden. Även om folket hade lyssnat och vänt om så hade de efter ett tag vänt sig bort från Gud igen. Nu kommer han själv till jorden som en av oss, men inte ens då lyssnar folket. Beskrivningen av Gud som en höna som vill att vi kommer och söker skydd hos honom visar med vilken varm kärlek Gud älskar sitt folk och hur han längtar efter att få finnas till för dem. Bilden var välbekant för folket. De hade läst den i Psaltaren. I Psalm 91:4 står till exempel: han täcker dig med sina vingar. Under dem finner du tillflykt. Hans trofasthet är en sköld och ett bålverk. I vår kontext kanske vi skulle säga att han längtar som en mamma som vill innesluta sin struliga tonåring i en stor varm kram och skydda från allt ont. Gud kallar, han längtar. Han går i döden för oss för att rädda oss. Som vi läste förut, Jesus kom till jorden för att befria människor från fångenskap och förtryck. Frälsning är befrielse till det liv som Gud ger varje dag och fyller med mening. Att förstå livet baklänges fick också lärjungarna göra flera gånger. När templet revs år 70 fick väl Jesu kryptiska ord om tempelbyggnaden en mening. Och i berättelsen om Emmaus-lärjungarna blir det också tydligt. Två personer på väg från Jerusalem efter Jesu död får sällskap av en man som beskriver hur hela den gammaltestamentliga historien pekar på Jesus. Mannen är Jesus, och när de äter tillsammans känner de igen honom och förstår att Jesu död, som verkar vara slutet på allt, egentligen är början på något nytt. Ordet frälsning. Att bli och vara frälst i Kristi mening betyder alltså att Jesus Kristus på korset tagit bort det som skiljer oss från Gud, nämligen synden. Frälsningen handlar om att befrias från allt som tynger, att få ta emot Guds förlåtelse, räddning och kärlek i det egna livet. Texten i Matteus evangeliet visar på vem Gud är och vem han vill. En Gud som längtar efter oss och som kallar oss till sig som en ömsint beskyddande höna och som sörjer när vi inte vill komma. En Gud som inte vill tvinga eller manipulera utan som vädjar. En Gud som går i döden för att rädda oss. Texten om Josef visar att Gud kan vända meningslöshet till meningsfullhet och rädda oss från ett liv i bitterhet. Gud har makt att förvandla. Så om vi väljer Jesus, blir allt bra då? Nej, vi behöver ständigt vända oss åt rätt håll. Lyssna till rösten och svara vårt ja. Så länge vi lever i den här världen får vi dock kämpa mot synd och död. Den slutgiltiga frälsningen kommer då Jesus kommer tillbaka och Guds rike kommer fullt ut. I sången vi snart ska sjunga står det: kärleken tvingar ingen till sig. Du är fri att säga ja eller nej. Lyssna lite, gärna lite extra på texten när vi sjunger. Kan du känna att Gud kallar på dig? Amen.